Föreställ dig själv som en av passagerarna ombord på generationsskeppet till Proxima B. Jorden som sakta försvinner ur sikte bakom dig och alla du kände och älskade där är förlorad för dig för all framtid.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Det är en berättelse lika gammal som mänskligheten. Gudarna blir ledsna på människorna och beslutar sig för att utplåna dem alla, utom en familj och ett urval av jordens djur och växter. Och det är inte bara Noa. Samma sorts motiv återfinns också hos de gamla mesopotamierna, sumererna, akaderna, hinduerna. Hawaiis ursprungsbefolkning har också en sån här story. Ja, no, det är ju såklart myter det här, men tänk om vi en dag blir tvungna att göra det här på riktigt. Tänk om jorden av någon orsak blir obeboelig. Klimatkrisen, en jätteasteroid, supervulkaner, invaderande utomjordingar. Tänk om någon katastrof som inte ens nödvändigtvis måste vara alltför långsökt tvingar oss att bygga en modern ark i rymden. Vi ska i den här veckans avsnitt ta en titt på konceptet med generationsskepp. Det här är en gammal favorit inom science fiction-genren. Mänskligheten, eller åtminstone en handfull av oss, tillräckligt många för att börja om från början någon annanstans, blir tvungen att fly jorden till ett annat solsystem. Tänk om det här blev verklighet och det var akut. Tänk om vi blir tvungna att åka typ nu eller så fort som vi kan bygga en ark med den teknologi som vi har just nu. Våra nuvarande raketer är väldigt långsamma, så en resa bara till den närmaste kärnan skulle ta tusentals år. Det är inte de som lämnar jorden som anländer till destinationen. Det är deras avlägsna ättlingar. Skulle ett generationsskepp vara möjligt i praktiken? Vilka är riskerna? Vad skulle människorna ombord på, inom citat, arken äta? Skulle de kunna låta bli att utplåna sig själva under den långa resan? Ja, frågorna är många. Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Ja, vad skulle det kunna vara som fick oss att hoppa i en väldig livbåt och styra ut i rymden? Det finns någonting kallat den mörka skogen-hypotesen. Den brukar lyftas fram som en tänkbar förklaring till den så kallade Fermi-paradoxen. Det var alltså fysikern Enrico Fermi som ställde frågan att om ni nu menar att det finns så många utomjordiska civilisationer där ute, var är de? Varför har vi inte hört av dem? Den mörka skogen-hypotesen utgår från den kusliga tanken att det kanske finns massvis med avancerade civilisationer i universum, till och med i vår egen galax, men de har lärt sig att ligga lågt, för i universums mörka skog så att säga ligger det otaliga faror och lurar. Fientligt sinnade civilisationer som väntar i tysthet på att någon ska ge sig till känna. Den mörka skogen-hypotesen har lånat sitt namn från den kinesiske science fiction-författaren Liu Cixins roman med samma namn från 2008. Boken Den mörka skogen är en uppföljare till succéromanen Trekropparsproblemet, som helt nyligen också har gjorts till en miniserie på Netflix.
They are coming, and there's nothing you can do to stop them.
I Liu Cixins böcker går det till just så här. Mänskligheten skickar ut ett meddelande till kärnorna, mer eller mindre på måfå. Hej, här är vi. Och innan vi vet ordet av får vi svaret från en fientligt sinnad civilisation i närheten, vars egen värld är döende. De ser sig alltså om efter en annan planet att kolonisera. Mänskligheten har nu plötsligt 400 år på sig att packa eller utplånas. Men tänk om vi hade mycket mindre tid än så. Tänk om vi var tvungna att lämna jorden redan inom något årtionde på grund av någon kris som vi själva har åstadkommit. Inte vi alla naturligtvis, men ett utvalt fåtal ska vi skicka iväg. Hur många? Och vilken sorts kris talar vi då om? En miljökris kanske? Den globala uppvärmningen? Eller kanske en atomvinter efter ett globalt kärnvapenkrig? En som redan för länge sedan funderade i de här banorna här i Norden var Harry Martinson, som 1974 fick Nobelpriset i litteratur, rätt långt tack vare eposet om Aniara. Aniara är i boken en enorm rymdfarkost som transporterar 8000 emigranter från jorden till Mars och Venus, eftersom jorden är skadad av miljöförstöring och kärnvapenkrig. Men Aniara kommer ur kurs och driver ut ur solsystemet utan någon som helst möjlighet till återvändo. Harry Martinson påbörjade den här berättelsen om Aniara redan 1953, bland annat som en följd av Sovjetunionens första vetebombsprängning. På den här tiden hade ingen människa ännu lämnat jordens atmosfär och rymdteknologin var ännu i sin linda. Men det är ju ett intressant faktum att än idag, mer än 70 år efter att Harry Martinson skrev de första orden till Aniara, är rymden precis lika tröstlöst stor. Kärnorna är i praktiken exakt lika hjärtskärande ouppnåeliga som de var under årtiondet innan Yuri Gagarins första rymdfärd. Vilken ark full av folk vi än sände ut mot en annan kärna idag, till och med någon av de allra närmaste, skulle dess passagerare vara precis lika säkra på att de aldrig kommer fram levande som människorna ombord på Aniara var. En vacker dag kanske vi utvecklar någon sorts interstellär drift som baserar sig på, ja, på vad då? Vetefusion, materia, antimateria, reaktioner. Hur som helst, det är möjligt att vi en dag konstruerar ett rymdskepp som kommer upp i hastigheter som gör det möjligt att resa till ett annat solsystem på en tid som är kortare än en människas livstid. Men ännu är vi långt ifrån där. Lika fort som ljuset, eller fortare, kommer vi aldrig att kunna resa. Einsteins speciella relativitetsteori förbjuder det här, och det strängaste. Ingenting kan färdas fortare än ljuset, eller ens lika fort som det. Men säg nu att vi lyckas konstruera någonting som kommer upp i 80% av ljusets hastighet. Ljuset rör ju sig alltså med 300 000 kilometer i sekunden i vakuum. Solens närmaste kärngranne, Proxima Centauri, och dess planet Proxima b ligger på drygt 4 ljusårs avstånd. Dit skulle det ta ungefär 5,3 år att resa med 80% av ljusets hastighet. Men om vi betraktar de relativistiska effekterna som den höga hastigheten leder till, den så kallade tidsdilatationen, skulle den tid som resenärerna upplever bli kortare än det här. Enligt klockan ombord på rymdskeppet skulle man anlända till destinationen på bara cirka 3 år och 2 månader. Med den här hastigheten, 80% av ljusets hastighet, skulle listan på potentiella destinationer redan växa sig hyfsat lång. Säg nu en kärna som ligger på 100 ljusårs avstånd. Med 80% av ljushastigheten skulle resan ta 125 år, men passagerarna skulle uppleva det som att inom citat bara 75 år förflyter. En och samma människa skulle då i teorin kunna födas på jorden och anlända till sin nya hemplanet under sin egen livstid. Men, ni anade säkert att det kommer ett men. Grejen är att 80% av ljushastigheten är en siffra som mer eller mindre är dragen ur hatten. Det finns ett projekt kallat Breakthrough Starshot som vill sända en svärm med pyttesmå rymdsonder, stora som frimärken ungefär, till Proxima Centauri. De skulle drivas med tunna, superlätta segel av folie, 4 meter i diameter, som starka laserstrålar här från jorden skulle knuffa på. Med den här metoden har man beräknat att man kunde få upp de pyttesmå sonderna i en hastighet på 20% av ljusets hastighet. Då skulle det ta cirka 22 år för sonderna att nå Proxima. Men ett helt rymdskepp fullt av mänskliga kolonister, det skulle ju väga, ja, miljontals ton. Och att få upp dig ens 20% av ljusets hastighet, det är helt uteslutet med någon sorts teknik som vi har tillgång till idag. Beställningen här var ju alltså dessutom ett rymdskepp som är klart för avfärd inom ett par, eller säg nu 3 årtionden. Det brådskar i det här scenariot. Klimatkatastrofen, jätteasteroiden eller de fientliga utomjordingarna bankar på dörren. Så vi skulle hur som helst vara tvungna att sikta in oss just på planeten Proxima Centauri b i Alpha Centauri-systemet. Ja, för den är närmast alltså. Proxima b är en stenplanet på cirka 1,17 gånger jordens massa. Ungefär som jorden med andra ord. Och den ligger dessutom inom sin kärnas beboeliga zon. Med andra ord på ett sådant avstånd från sin kärna att det varken är för varmt eller för kallt för att flytande vatten ska kunna existera. Om planeten har rätt sorts atmosfär, det vill säga. Det här vet vi inte ännu i det här skedet, men vi får lov att hålla tummarna för det här är den enda tillgängliga destinationen med de här utgångspunkterna. Så vi bygger det största och snabbaste rymdskeppet som vi kan bygga. Och förser det med de största och starkaste raketmotorer vi kan komma upp med. Vår absolut snabbaste rymdsond just nu, NASAs Parker Solar Probe, som ska studera solen, har nått en hastighet på 194 km i sekunden. Genom att använda solsystemets inre planeter som gravitationsslungor. Parker-sonden rör sig alltså med 700 000 km i timmen. Men också den här till synes himlastormande farten är bara cirka 0,065% av ljusets hastighet. Och Parker Solar Probe är stor som en liten bil ungefär med en vikt på knappa 700 kilo. Ett par franska forskare, Frédéric Marin och Camille Bellufi, gjorde 2018 beräkningar rörande just maxhastigheten för ett teoretiskt interstellärt passagerarskepp. De landade på ungefär samma realistiska maxhastighet som hos Parker Solar Probe. Och med den här farten skulle resan till Proxima B ta 6300 år. Det motsvarar ungefär 200 generationer. Det är ungefär lika länge som vår civilisation har existerat här på jorden sedan vi började skriva ner saker och ting. Så vi måste nog ha en plan B, för det ovannämnda, det låter lite desperat. Låt oss nu ännu tänka oss att vi lyckas få vetefusionen att funka inom de kommande 20 åren. Säg nu det. Den är ju på god väg i alla fall. Eller att vi kan utveckla någon sorts framdrivning baserad på vetebomber som vi detonerar bakom rymdskeppets kombinerade värmesköld och stötdämpare som knuffar skeppet framåt i en serie ryck. Amerikanerna har alltså helt på riktigt planerat en sån här grej på 50- och 60-talet under ledning av fysikern Freeman Dyson. Det hela gick under namnet Projekt Orion. Det var ursprungligen tänkt för resor till Mars och överlag inom solsystemet. Men ja, det hela föll sedan på vetebomber, radioaktivitet, icke-spridningsavtalet, du vet. Men om vi skulle vara riktigt desperata och behöva komma iväg fort, nöden har ingen lag liksom, då kunde den här planen eventuellt grävas fram ur malpåsen. Faktum är att en motsvarande teknik används i Liu Xichins böcker. Med den här tekniken skulle vi kanske semirealistiskt kunna tala om en hastighet på 3% av ljusets hastighet. Det är 50 gånger snabbare än den konventionella driften, raketdriften i 6300-årsskeppet. Och med den här hastigheten kunde vi nå Proxima B på ynka 140 år. 4 eller 5 generationer. Det låter redan mycket vettigare. Så vi har alltså 2 alternativ här. 2 olika generationsskepp. Ett för 6300 år och ett för 140 år. Om vi får fusionen att funka. I bägge fall är nästa stora viktiga fråga: hur många passagerare kan vi ta ombord? Tillräckligt få för att man ska kunna leva ombord under resan med begränsat utrymme och resurser, men många nog för att den nya kolonin ska ha en tillräcklig genetisk mångfald att starta om från. Marin och Bellufi, de räknade också ut det här i sin studie från 2018. De kom fram till en besättning på minst 100 personer vid starten, som under resan förökar sig till 500. Och så hålls populationen stabil där på omkring 500 tills resans slut. Hur stort skepp krävs det då för en population på 500 människor? SpaceX nuvarande prototyp för jätteraketen Starship har en teoretisk maximalkapacitet på 100 människor. Men då snackar vi bara om kortare resor inom solsystemet. Starship är verkligen inte tänkt som något generationsskepp. Så det funkar inte att bara bunta ihop 5 Starship. Ett generationsskepp på väg till Proxima B behöver ha, hur ska vi säga, vissa grejer som gör livet inte bara drägligt utan möjligt. Till exempel så människor blir ju sjuka av för lång vistelse i tyngdlöshet. Så det behövs någon form av centrifugalkraft för att simulera gravitation. Skeppet måste fås att spinna runt sin egen axel, kanske med habitatet i utkanten av någon sorts stort hjul. Nå, det här är lyckligtvis inte så svårt att fixa. Fråga nummer 2 har sen att göra med försörjningen. Den franska studien utgår från att det krävs 0,45 kvadratkilometer av areal per person för livsmedelsproduktion ombord. Ifall vi utgår från den västerländska dieten. Och då snackar vi redan om 5000 Starship-raketer bara för matproduktionen, av vilken en stor del är nötkött. Men vi får nog lov att tumma på det här en aning, misstänker jag. Skippar vi inrefilén och burgarna och kör med en diet med maximal näringsdensitet, typ hydroponiskt odlad batat, odlad i näringslösning utan mylla alltså, då kan vi få ner arealen för matproduktionen till 0,015 kvadratkilometer per person. Men proteinerna då? Det snackas mycket om laboratorieodlat kött just nu. Skulle det kunna vara en grej? Ja, det finns en ännu effektivare metod. Insekter. Mjölbaggelarver kan födas upp i stora mängder på små arealer. Och de är otroligt rika på proteiner. Så allt som allt innebär det här att volymen som vi behöver för livsmedelsproduktionen i ett 500 personers generationsskepp ungefär motsvarar 16 gånger passagerarnas utrymmen. Och det här är ännu helt görbart. Men märk väl att det här är minimivolymen som ger en diet som man kan leva på, men förvänta dig inga kulinariska upplevelser. En ännu större utmaning är ändå vattnet. En vuxen människa behöver ungefär 2 liter vatten per dygn för att överleva. Och då inkluderas alltså inte vattnet som vi tvättar oss i och som vi spolar toan med. Så för 500 passagerare skulle det här betyda minst 1000 liter per dag. Det är 50 000 ton vatten om vi utgår från restiden på 140 år. Men realistiskt sett så skulle vi ju behöva installera någon sorts vattencirkulation, återanvändning av vattnet. Alltså, internationella rymdstationen återanvänder 98% av allt sitt vatten. Jo, det betyder att astronauterna och kosmonauterna dricker sitt eget kiss. Omsorgsfullt filtrerat, såklart. Med den här nivån av återvinning skulle vi behöva ha med oss omkring 50 ton vatten för en 140-års resa. Och det är ännu helt möjligt. För det långsammare skeppet, då 6300-års resan, tja, då snackar vi redan om en 50 gånger större mängd vatten, 2500 ton. Och märk väl, nu har vi inte ens talat om allt vatten som krävs för livsmedelsproduktionen. Så vi skulle vara illa tvungna att utveckla en mycket effektivare metod för vattenåtervinning. Minst 99,5% eller så. Men den positiva grejen med allt det här vattnet som vi måste släpa på är att vi kan använda det som skydd mot kosmisk strålning. Ett lager på 1 meter vatten som omger passagerarutrymmet i rymdskeppet är tillräckligt för att blockera det mesta av den interstellära rymdens skadliga strålning. Till slut behöver vi ännu tänka på vad vi ska andas. Internationella rymdstationen använder ett europeiskt system som återvinner syret från koldioxiden i utandningsluften med en effektivitet på cirka 50%. Det här är inte nära på effektivt nog för ett generationsskepp. Vi skulle bli tvungna att ha enorma mängder syre i bagaget om vi inte ökar på den effektiviteten. Eller så kan vi ju ta naturens egna metoder till användning och till stöd för återvinningen. Låt växterna ta bort en del av koldioxiden ur luften, så där som det går till här på jorden. Vi behöver ju hur som helst odlingsväxter för vår livsmedelsproduktion. Så de kan ju ta bort koldioxid samtidigt och producera syre. Det här har faktiskt testats i olika experiment här på jorden. Det amerikanska Biosphere 2 med en budget på mer än 150 miljoner dollar försökte på 90-talet skapa en konstgjord biosfär i Arizona. 4 män och 4 kvinnor skulle vara självförsörjande under 2 år, vilket innebar att de skulle återanvända allt sitt syre, sitt vatten och sitt avfall och producera sin egen mat. Försöket misslyckades. Syret tog snart slut under den 13 000 kvadratmeter stora kupan. Kördarna slog fel och människorna råkade i luven på varandra. Så ja, no, det här lovar ju inte gott med tanke på ett eventuellt generationsskepp, om det sen handlar om 140 år eller 6300 år. Men okej, om vi blir tvungna att få det här att funka så... Tja, no, i vårt hypotetiska scenario har vi ju ett par tre årtionden. Kanske Biosphere 3 lyckas med det innan tidsfristen är ute. Nå, sen gäller det ju att få det att funka i rymden också, i ett rymdskepp. Ja. Allt det här för ju tankarna till det som antagligen skulle bli den verkliga stötestenen för ett sånt här generationsskepp. Vi människor är inte bra på att komma överens under långa tider i trånga utrymmen. Vi har en hel planet just nu och kan ändå inte leva i fred med varandra.
Flygbombningar. I den första dödades ett ungt par och deras treåring.
Föreställ dig själv som en av passagerarna ombord på generationsskeppet till Proxima B. Jorden som sakta försvinner ur sikte bakom dig och alla du kände och älskade där är förlorad för dig för all framtid. Du skulle inte ens kunna hålla direkt radiokontakt med släkt och vänner på jorden, för när avståndet ökar tar det till slut flera år för radiosignaler att färdas tur och retur mellan rymdskeppet och jorden. Så det skulle sannolikt komma stunder av djup separationsångest ombord på vår lilla ark. Ett pyttelitet korn på rymdens oändliga svarta ocean. De ombordvarande kanske skulle kunna lindra sin hemlängtan en aning med allsjöns virtualverkligheter med simulerade miljöer från jorden. Men skulle det räcka för dig? Och 140 år, det är en lång tid. Se på allt som har hänt här på jorden under de senaste 140 åren. För att inte tala om de senaste 6300 åren. Och om vi skickar ut en ark med en noggrant utvald skara av stabila, smarta och sega individer. I något skede börjar det alltid gå fel. En av mina alla tiders favoritböcker som jag läste sönder i mina sena tonår handlar just om den här problematiken. Arthur C. Clarks bok Sånger från vår fjärran jord. Mänskligheten blir i den boken tvungen att lämna en döende jord i ett stort rymdskepp. Och just för att minimera risken för att det uppstår bråk och splittring ombord lämnar man alla religiösa texter, alla heliga böcker, alla politiska pamfletter och liknande efter sig på jorden. Man berättar ingenting om de gamla gudarna och de gamla ideologierna åt barnen. Låt den börja helt från ny kula, är tanken. Men, hur går det? Nå, människor är människor. De hittar på nya gudar, nya religioner, nya politiska ismer i vars namn de kan förtrycka varandra med nya karismatiska ledare i spetsen. I Arthur C. Clarks bok når rymdskeppet sin destination. Men det är en lika trasig, splittrad och skadad värld som man grundar som den som man lämnade bakom sig. Och det här kan vara vårt öde. Vad vet jag? Vi är smarta. Vi skulle säkert kunna bygga ett generationsskepp om vårt öde verkligen hängde vid det. På pappret skulle det kunna fungera. Men problemet är sist och slutligen alltid detsamma. Vi. Det blir alltid fel med oss. Vi kan inte liksom fly undan oss själva om vi så skulle resa till andra galaxer. Som Crowded House sjunger: "Everywhere you go, you always take the weather with you." Det kunde vara just det här som texten hänvisar till. Vad vet jag? Jag är hur som helst bara för gammal för att åka till Proxima B. Och det är jag helt glad för. Det var allt för den här gången. Marcus Rosenlund tackar för visat intresse. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag. Ha det bra till dess. Hej så länge.